Okej, okej. Välkomna till UAP Sverige, en helt ny podcast som ska försöka ta sig an ämnet UAP, tidigare kallat UFOs. Karl heter jag som ska guida både dig och mig genom det här otroligt spännande temat. För det finns ju gott om UAP-poddar, några i Sverige men framförallt internationellt. Men varför behövs då ytterligare en? Ja, men jag är själv relativt ny in i den här världen och har själv seglat runt i informationshavet kring ämnet och insett att det inte alls enkelt att som ny och liksom nyfiken ta sig in. Vilka röster ska man lyssna på och vad har hänt inom UAP-världen hittills? Vad är bevisat och vad är inte det? Vad händer inom ämnet just nu? Och det är mycket det, liksom svaret på den här sista frågan som jag vill prata om. Och svaret är massor. Det händer så mycket just nu. I USA kanske det mest pålitliga vittnet hittills, en underrättelseofficer vid namn David Grush, precis under ed vittnat inför kongressen.
My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years in the U.S. Air Force, both active duty Air National Guard and Reserve, at the rank of major, and most recently at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full-bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP Task Force, UAPTF. I became a whistleblower following concerning reports from multiple esteemed and credentialed current and former military and intelligence community individuals that the U.S. government is operating with secrecy above congressional oversight with regards to UAPs.
Kring olika typer av amerikanska UAP-UFO-program som har tillgång till och under lång tid arbetat med att återskapa icke-mänskligt byggda farkoster. Inte nog med det, de har också tillgång till biologiskt material, alltså kroppar från icke-mänskliga varelser. Ja, ni hör ju. Från att ha varit då i många fall fortfarande är ett extremt stigmatiserat ämne så har de senaste årens händelser lett till att ämnet tas på ett helt annat allvar. Och förlöjligandet och snacka om gröna gubbar i blinkande tefat, det är lite mer en del av förflutna i alla fall. Det händer större saker än någonsin inom det här området och många tror att vi efter snart 80 år av extremt hemlighållande är på väg mot det de kallar för the disclosure. Alltså ett offentliggörande av det som så himla länge har hållits hemligt. Men mycket, mycket mer om det senare. Tanken är att jag ska försöka med hyfsad fingertoppskänsla och objektivitet guida oss igenom det här till en punkt där vi hamnar i synk med vad som händer just nu. Och där vi kan ta vid och följa vägen mot offentliggörandet. Jag gräver runt på forum, lyssnar på poddar alldeles för mycket, läser artiklar, sammanfattar. Men det är för att du ska slippa det. Så förhoppningen är att vi sen kan locka till oss gäster och röster från händelsernas centrum. Vem vet, kanske vi får ta på någon amerikanare eller någon annan insatt i ämnet. Jag kommer också försöka bjuda in vänner till podden som är helt oinsatta i ämnet och kan fungera som ett bollplank och ställa de här kritiska frågorna som vi kan beta ner och försöka förklara. Men nog om det. Det är dags att köra igång och jag tänker att det mest naturliga är att börja i någon slags historisk kontext. Så hur har vi hamnat där vi är då? Okej. UAP står alltså för Unidentified Anomalous Phenomena. Tidigare pratade man mest om UFOs eller UFOs. Men den här nya termen då, den inkluderar egentligen bara ett bredare spektrum av fenomen, exempelvis objekt under vattnet eller transmediala fenomen. Begreppet används i den här betydelsen sedan ungefär 20 eller sedan exakt 2022, tror det var i december, då Pentagon uppdaterade den här definitionen då, så det är en officiell definition. Men historien den börjar ju såklart mycket, mycket tidigare än så och är ju inte alls bara kopplad till USA som man som svensk eller europe eller i många andra länder säkert lätt uppfattar det, att det är alltid farkoster eller UFOs i USA. Men var historien börjar, det beror ju jättemycket på vem man väljer att lyssna på. Det finns många i gillet som menar att UAP:er och icke-mänsklig intelligens då har varit en del av historien minst lika länge som mänskligheten har funnits på planeten, och om inte längre. Man syftar till arkeologiska fynd, grottmålningar och liknande som har tydliga och mindre tydliga bilder av det som vi idag uppfattar som UAP:er. Men också humanoider. Och en humanoid är då alltså någonting som anatomiskt liknar människor. Alltså två ben, två ögon, två armar och så vidare. Men såklart har karaktäristiska drag då som inte alls ser ut som en människa. Ni kan ju tänka på den här liksom vanligaste alien som ni får upp om ni skulle googla alien till exempel. Det är en humanoid. Men det har ju också hittats gott om skrifter som på olika sätt vittnar om så här, interaktioner mellan människor och en annan form av icke-jordisk intelligens. Så det är inte bara de här bilderna då. Vi väljer att just nu inte gräva så mycket djupare i förtidshistorien. Det får bli ett kapitel som vi kan återvända till senare. För här finns det spännande saker. Här finns det liksom förklaringsmodeller kopplat till mänsklig existens. Och ni hör ju, det får snabbt väldigt stora proportioner inom det här ämnet. Och det kan ju verka avskräckande och få en att liksom avfärda ämnet direkt. Men rent rationellt så är det heller inte så konstigt att det snabbt drar iväg till såna växlar. För ju mer man funderar kring ämnet, desto mer inser man ju också att liksom som vi då, vara högst upp i näringskedjan och den enda mer intelligenta varelsen på vår planet är också otroligt grundläggande för vår världsbild. Och det här gör ju liksom att ett ifrågasättande av det unikum också ifrågasätter vår hela föreställningsvärld. Men tillbaka till tidslinjen då. Väljer vi då att klassificera de här äldre observationerna och interaktionerna som den äldre UAP-historien, och så tittar vi mer på den liksom moderna UAP-historien som jag tror de flesta är mer bekant med. Jag väljer att börja någonstans runt andra världskrigets skede. Där var det jättemånga piloter som var ute och flög eftersom det var krig, och de började rapportera in observationer av lysande sfärer som fick begreppet Foo Fighters. De här rapporterna kom från piloter på båda sidor av kriget, eller alla sidor av kriget. Förklaringarna haglade ju som vanligt, så att man kom fram till att det handlade om väderfenomen, syrebrist hos piloterna då, planeter som syns på himlen eller hemliga tyska specialvapen. Ungefär 2000 av de här rapporterna finns arkiverade. De allra flesta av de rapporterna som är sparade var faktiskt från svensk militär, som vanligt är vi så duktiga svenskarna på liksom arkivera och föra journal. Det var vi även här. Men den stora populariseringen av fenomenet i modern tid, den kom 1947. Först genom en pilot, Kenneth Arnold, som faktiskt var den som myntade flygande tefatsbegreppet. Och det var den 24 juni det året som han observerade någonting som han beskrev som en grupp av fladdermusliknande flygplan flygandes då i formation i hög hastighet. Det här var någonstans i närheten av vulkanen Mount Rainier, cirka 10 mil sydöst om Seattle. Han beskrev då den här flykten i luften som de här farkosterna eller UAP:erna hade, som ett tefat som skulle skutta på vattenytan om man kastade macka med det. Liksom. Så därav då det här begreppet flygande tefat. Den här berättelsen blev sprängstoff i framförallt amerikanska medier då, och det tog inte lång tid alls innan flygande tefat som begrepp satte sig hos hela den amerikanska befolkningen. Jag tror det var någon gallupundersökning som gjordes bara där i tiderna kring det här, som visar att 90% av amerikanska befolkningen hade börjat använda det här begreppet då. Så att det fick superstor spridning. Men vi hoppar vidare i tiden några veckor, och här kommer väl kanske den mest, eller kanske det är den mest enskilt kända händelsen inom den moderna UAP eller UFO-historien. Det är ju Roswell-incidenten. Den här händelsen förtjänar ju utan vidare ett helt eget avsnitt, eller säkert flera stycken. Dels för hur avgörande den har varit för hela UFO-rörelsen, men också för de många märkliga turerna från de amerikanska myndigheterna i förklaringen kring vad det var som hade inträffat. Det är superspännande och jätteintressant. Men för att liksom hisspitcha händelsen så handlar det om en lantbrukare som på sina ägor hittar en massa metallskrot som han tycker har märkliga egenskaper. Och helt klart så kommer det från något som störtat på hans marker. Han rapporterar det här till militären. En militär kommer till platsen och tar reda på det här materialet, kör det via en omväg hem för att visa sin familj, enligt hans egen utsago, och senare då kör han vidare till en närliggande militärbas. Dagen efter så har militären en presskonferens där man meddelar att man har hittat ett kraschat UFO. Och det här är ju ett uttalande som bara några timmar senare tas tillbaka, och ett helt annat uttalande kommer om att det i själva verket rörde sig om en ballong. Och det här är ju oerhört intressant som ni hör, men vidare, det här sprids i USA och i världen och blir någon slags ground zero för modern UFO-historia. I samband med det här så startar USAs flygvapen igång ett av senare många hemliga UAP- eller UFO-projekt. Det här första då kallat, eller det sägs vara det första, det vet man inte riktigt. Men man vet i alla fall det här, och det kallas för Project Sign. Inom ramarna för det här så undersöker man och analyserar UAP-rapporter, gör fältundersökningar, och enligt de allra senaste officiella vittnesmålen så påbörjar man också insamlingsprogram och återkonstruktioner av störtade UAP-er. Project Sign ska enligt rapporter ha behandlat mer än 250 olika UAP-händelser under de 2 åren som programmet fanns, fram till 1949 då. Då omformades projektet och bytte namn, och anledningen till det finns jättemycket spekulationer om säkert, men organisatoriska förändringar med säkert underprogram och liknande. Det kallas då istället för Project Grudge. Och det här Project Grudge då, det fortgår officiellt fram till 1951, då istället Project Blue Book tog vid och fortgick då fram till 1969. Totalt så ska det här Grudge och Blue Book ha hanterat ungefär 12 600 olika händelser då. Och rekonstruktioner av UAP-er ska ju ha fortgått även under de här programmen. Officiellt så slutar det här Project Blue Book och 1969, och därefter så har inte USA något UAP- eller UFO-program. Men så har ju visat sig senare att så är inte fallet, utan det finns program fram till idag, ATIP och RO. Så att det har bara fragmerats och blivit flera olika typer av såna här hemliga program, vad det verkar. Så mycket i den här världen så är väldigt mycket inofficiellt. Vissa saker som de här programmen har ju kommit fram långt mycket senare nu i modern tid, officiellt att de har funnits. Men en del uppgifter är ju helt klart svåra att intyga. Med alla de här händelserna och hemliga amerikanska myndighetsprogrammen, alltså folk såg ju, de snok omkring ute på fältet, och att det gick pengar helt enkelt till dem, så blev trycket från allmänheten i slutet av 1950-talet stort för att få reda på vad det var som hände. Det man i USA då kallar för disclosure, alltså offentliggörandet av all information som myndigheterna hade hittat och kommit fram till när det gällde UAP-er. Det kallade då rörelsen för disclosure, och det här var den första disclosure. Delar av myndigheterna stod för att man skulle göra ett sånt offentliggörande, men enligt källor då så är det CIA som till slut lyckades avbryta det hela och stod emot, så att det blev aldrig någon stor disclosure uppenbarligen då. Nu blir jag säkert så här superhatad av ufologer som tycker att jag är alldeles för snabb i vändningarna och oprecis i faktan, men i det stora hela så har tiden från det här då liksom stora populariseringen av UFOs i mitten av 2010-talet bestått av massa tusentals vittnesmål från vanliga människor som har sett saker, blivit bortförda, till myndighetsanställda som har vittnat om hur de har arbetat i de här programmen och sett både farkoster från icke-mänsklig intelligens men också kvarlevor från den här intelligensen. Myndigheterna har ju liksom på olika sätt i olika grad nekat till allt, och det är först på senare tid som vi har fått reda på att, som jag nämnde tidigare, de här programmen, precis som många vittnen har hävdat, faktiskt har existerat. Och redan här kan man faktiskt unna sig och stanna upp och fundera på varför amerikanska myndigheter har valt att hålla de här programmen så otroligt hemliga. Det kan ju såklart finnas oändligt många förklaringar till det, men jag tycker att det är en intressant fråga att ställa sig redan nu. Man ska ha klart för sig att USA, precis som i Sverige, har en offentlighetsprincip i grunden som säger att myndighetsinformation i grund ska vara officiell. Och för att saker ska hemlighetsstämplas krävs det i regel ganska så mycket. Så det är inte riktigt som man ser på film eller som man har fått till sig genom populärkulturen, att så fort någonting i USA kommer in så är det liksom top secret stämpel på och det försvinner. Utan de har en offentlighetsprincip och man kan begära ut dokument precis som i Sverige. Men de här programmen har ju hållits otroligt hemliga, inte bara som en CIA-avdelning, utan de har ju förflyttats allt längre och längre ifrån senaten och kongressen. Vi kommer säkert komma in massor med mer på det, men de här programmen har liksom gömts emellan lager, mellan privat och myndighetssfär, för att inte ens de som har makten i USA ska kunna påverka dem eller känna till dem överhuvudtaget. Och det kan ju finnas många intressanta teorier om varför det är så. Men nu har vi i alla fall väldigt snabbt och slarvigt gått igenom tiden fram till slutet av 2010-talet. Det finns massor av intressant och många nyckelpersoner som jag är övertygad om att vi kommer att återvinna till, som profilerar sig under den här tiden. Men eftersom poddens liksom huvudtema är att prata nutid och den pågående disclosure-processen, offentliggörandet i USA, så hoppar jag liksom oförlåtligt slarvigt över en massa händelser just nu. Okej, okay, så vad är det som händer i slutet av 2010-talet då? På morgonen den 16 december 2017 smattrar pressarna hos New York Times ut sin morgonupplaga. I tidningen finns sprängstoff, en artikel med rubriken Glowing Auras and Black Money, The Pentagon Mysterious UFO Program. I artikeln avslöjas det topphemliga Pentagon-programmet ATIP. ATIP står för Advanced Aerospace Threat Identification Program, alltså ett program vars syfte är att studera UAP:er eller UFOs. Hela artikeln stöttas upp av namngivna officiella källor som på olika sätt har arbetat med programmet. Namn som är värda att lägga på minnet, då de fortfarande är några av de största och kanske mest pålitliga rösterna inom disclosure. Vi har då Lou Elizondo, den tidigare direktören, chefen för själva ATIP. Den tidigare biträdande försvarsministern för underrättelsetjänsten Christopher Mellon samt en senator Harry Reid. Tillsammans med den här artikeln i New York Times släpper tidningen också två filmer som visar händelser mellan amerikanskt flygvapen och UAP:er. Filmerna brukar kallas FLIR 1 och Gimbal och finns tillgängliga på YouTube om du vill söka och titta på dem. Det vi ser på filmerna är objekt filmade genom avancerade vapensystem på stridsflygplanen. De rör sig med hastigheter och fysiska attribut som med den teknik och fysik vi känner till borde vara helt omöjlig. Vi kan också höra piloternas röster och reaktioner till de här händelserna. Båda de här händelserna är knutna genom flygplanen och området till två olika militära amerikanska kärnkraftsdrivna hangarfartyg. Jag nämner det här eftersom ni kommer eftersom se ett av många mönster, men där observationer ofta, men inte enbart, men ofta sker och har skett i samband med olika typer av nukleär teknologi. Den här artikeln sätter fart på folket i USA, också i andra delar av världen, men som så mycket annat är USA ganska centralt i den här rapporteringen. USA har alltså, trots att tidigare totalt förnekat det, ett UAP-program under Pentagon. Inte nog med det, det finns alltså officiella observationer med avancerade system som svart på vitt visar fenomen med radarbilder och olika typer av IR och värmekameror. Det är viktigt eftersom det städar bort den mänskliga faktorn som det viktigaste vittnet. Det är också unikt att ha flera olika tekniska bevis. Det kan inte handla om att det bara är ett av systemen som misstar sig. Observationerna sker genom flera oberoende system och flera vittnen. Och det är heller inte vilka vittnen som helst. Det är amerikanska stridspiloter. Människor som har förtroende att flyga extremt dyr och kapabel utrustning. Och som är tränade att behålla gott lugn och god observation och rationalitet under stress. Vid den här tiden fortsätter Pentagon att neka och det dröjer faktiskt hela vägen fram till 2020 innan de officiellt erkänner att filmerna är äkta och är filmade av amerikanskt flygvapen. Senare kommer även vissa av de här piloterna att komma ut och berätta om mer extremt märkliga detaljer kring de här händelserna. Men vi kommer dit. Här någonstans börjar det jag skulle vilja kalla för Disclosure 2. Under kulisserna börjar senaten ställa frågor och tillsätta undersökningar och utredningar. Man tycks inte känna till problemet med UAP och hur utspritt det är. Vad det är och Pentagon tycks ha mer information än vad man vill medge. Man begär bland annat hemliga genomgångar inför senaten från Pentagon och i mars 2018 läcker en privat organisation, To the Stars Academy of Arts and Science, ytterligare en film vid namn Go Fast. Återigen är det här en video filmad av amerikanska stridspiloter och en interaktion med UAPs. Finns också på YouTube om du vill titta på den. Det kommer i samband med det här också ett uttalande från den amerikanska flottan om att de senaste åren det har förekommit flertalet händelser av UAP:er och observerats inom flera militärt kontrollerade luftrum. Senare då under 2020 så kommer alltså det här erkännandet av de här totalt tre videorna som tidigare har läckt. Man avklassificerar dem och stämplar dem som äkta. Senaten fortsätter att gräva under 2020-talet och begär en detaljerad analys av UAP-fenomenet av flera olika myndigheter. Bland annat chefen för den nationella underrättelsetjänsten. Under 2021 släpps en rapport där den nationella underrättelsetjänsten har undersökt 144 stycken av de här rapporterade UAP-händelserna från den amerikanska militären. Rapporten säger egentligen bara att man i de allra flesta fall inte kan ge någon bra förklaring till vad det är som har observerats. Men man väljer ändå att dra slutsatsen att det absolut inte finns något som tyder på utomjordiskt ursprung. Under juli 2021 beslutar senaten att tillsätta en permanent UAP Task Force inom flottans underrättelsetjänst. Denna får till uppgift att samla in och organisera rapportering kring UAP-observationer. Observera här att det är tydligt att den amerikanska senaten tar det här på största allvar. Mest troligt utifrån hotbilden som det här utgör. Vi har alltså att göra med objekt eller fenomen som rör sig innanför militärt och nationellt kontrollerat luftrum som har tekniska egenskaper som möjliggör helt omöjliga rörelser och hastigheter. Oavsett dess ursprung så är det såklart av högsta vikt att ta reda på mer om vad det här är. Vidare under året tillsätts ytterligare myndigheter för undersökandet av fenomenet. De här mer inriktade på säkerheten för luftfarten kopplat till UAP:er. under 2022 påbörjar kongressen sina undersökningar med förhör av vissa nyckelpersoner från myndigheter. Liknande förhör om USAs UAP eller UFO-program hade då inte skett i kongressen på 50 år, då Project Blue Book avslutades och USA officiellt inte hade något UFO-program längre. Men allt tyder såklart på att programmen fortsatt, fast helt utan kongressens eller senatens vetskap. Under 2022 så startar också NASA upp ett forskningslag med uppdrag om att undersöka UAP-data. Men den kanske viktigaste händelsen under 2022 sker i december, då president Biden signerar ett lagförslag där en sektion i det behandlar flera nya lagar kring UAP:er och icke-mänsklig intelligens. Ja, det står faktiskt så rakt av i lagen. Den just nu viktigaste delen av den här lagen är en visselblåsarlag kopplat till UAP. Kortfattat så ger den skydd för visselblåsare som arbetat eller arbetar under hemliga program kopplat till UAP:er, forskning på farkoster eller återskapandet av farkoster av icke-mänskligt ursprung och liknande. Om de skulle komma ut och berätta om det så finns då ett visselblåsarskydd. Det står alltså tydligt att den amerikanska politiska makten starkt misstänker att man har hållits utanför en extremt topphemlig, känslig och viktigt program. Och inte minst den eventuella vetskapen att myndigheterna äger extremt avancerat icke-jordisk teknologi och vetskap om att vi inte är ensamma. Man försöker alltså genom lagförslag att komma åt informationen och stänga klorna kring detta. I juli 2023, alltså bara för några månader sedan, kliper tre personer in till en del av den amerikanska kongressen för ett publikt förhör. Det är en visselblåsare och två ögonvittnen. Visselblåsaren är David Grush, högt uppsatt underrättelseofficer med extremt höga säkerhetstillstånd, som under de senaste 2 åren simultant med alla de här andra händelserna vi just gått igenom på olika sätt rapporterat sig fram till den här kongressen. Nu står han inför de som ska ha makten och insynen, och han berättar att så inte är fallet. Han och de två ögonvittnena, befälhavare och Top Gun-piloten David Fravor samt stridspiloten Ryan Graves, har alla surits in under ed. Skulle de ljuga nu så väntar stränga fängelsestraff. Det kongressen och världen nu ska få höra är något som, om det stämmer, är det mest omvälvande i mänsklighetens historia. Vi är inte ensamma. Jag tänker att vi stoppar där för det här avsnittet. I nästa avsnitt kastar vi oss rakt in i vittnesberättelserna och visselblåsaren David Grush redogörelse för vad han under 4 års undersökning av extremt hemlighetsstämplade projekt har hittat. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här första avsnittet. Har du feedback på avsnittet eller vill ställa frågor, diskutera eller komma med tips? Eller kanske har du en egen berättelse i temat som du skulle vilja berätta om i ett senare avsnitt? Tveka inte att kontakta podden. Vi finns på X under namnet UAP-Sverige på Instagram som uap.sverige eller mejla på info.uap.sverige@gmail.com. Tack!